Idag är det Kristi förklaringsdag och nu följer ett program med domprost Gustav Adolf Danell.
Denna söndag kallas Kristi förklaringsdag. Dess evangelium handlar nämligen om hur Jesus inför tre av sina lärjungar förklarades. Eller som det heter i texten, hans utseende förvandlades inför dem. Vi läser evangelisten Matteus berättelse därom. 6 dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och Johannes, Jakobs broder, och förde dem upp på ett högt berg där de vore alena. Och hans utseende förvandlades inför dem. Hans ansikte sken så som solen och hans kläder blev vita så som ljuset. Och se, för dem visade sig Moses och Elias i samtal med honom. Då tog Petrus till orda och sade till Jesus: Herre, här är oss gott att vara. Vill du så ska jag här göra 3 hyddor, åt dig en och åt Moses en och åt Elias en. Och se, medan han ännu talade överskygde dem en ljus sky, och ur skyn kom en röst som sade: Denne är min älskade son, i vilken jag har funnit behag. Hören honom. När lärjungarna hörde detta föll de ned på sina ansikten i stor förskräckelse. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: Stån upp och var en icke förskräckta. När de då lyfte upp sina ögon såg de ingen, utom Jesus alena. För en modern människa låter detta som en vacker saga, som en myt eller en fabel. Allt som berättas förefaller overkligt, fantastiskt, utom den yttre ramen att Jesus befann sig tillsammans med tre lärjungar uppe på ett högt berg för att bedja. Att hans ansikte sken så som solen, att hans kläder blev vita så som ljuset, att man såg Mose och Elia framträda och samtala med Jesus, att en röst kom från himlen, allt sammans förefaller en nutida verklighetsmänniska otroligt. En vacker legend som vill åskådliggöra en inre andlig verklighet, kort sagt en myt. Det är vad man på sin höjd vill göra av denna berättelse. Hur uppfattade lärjungarna själva denna händelse? De blev både förvirrade och förskräckta av sin upplevelse. Petrus talar om att bygga tre hyddor på berget. Och evangelisten Lukas förklarar att han inte visste vad han sa. Han var tydligen helt omtumlad i sitt inre. När en sky överskyggde dem och en röst talade ur skyn blev de alla tre mycket förskräckta. Först Jesu lugnande ord till dem, stod upp och var den icke förskräckta, befriade dem från deras rädsla. Vad vill nu detta säga? Jo, att lärjungarna reagerade precis som förmodligen vilken modern människa som helst skulle göra om hon fick uppleva detsamma. Till vem av oss skulle inte bli rädd om han eller hon oförmodat finge göra en erfarenhet av samma slag? Det är genomgående i hela Bibeln att när en människa eller flera människor möter det övernaturliga, den himmelska verkligheten, så blir den första reaktionen förfäran. Så var det när Mose mötte Gud i den brinnande busken. Så var det med Jesaja när han såg Herrens härlighet i templet. Så var det med jungfru Maria inför ängeln Gabriel på bebådelsedagen. Så var det med hedarna vid Betlehem och kvinnorna vid Jesu grav inför änglasynen. Det skulle nog vara så med oss alla idag också, om vi fick uppleva något liknande. Men, svarar någon, det får vi inte vara med om i vår moderna tid. Sånt händer inte i vår tid, säger man. Och därav drar man ofta den slutsatsen att vad som inte kan hända eller brukar hända i våra dagar, det kan inte ha skett förr i världen heller. Det kan inte ha skett för cirka 2000 år sedan. Alltså, det kan inte ha varit annat än fromma legender. Men låt oss tänka efter ett ögonblick. Är verkligen det resonemanget hållbart? Att vad som inte händer idag eller inte brukar hända idag inte kan hända överhuvudtaget, vare sig i det förgångna eller i framtiden. Det är, tycker jag, ungefär som om vi här i Europa skulle ha sagt före Amerikas upptäckt att ett träd kan inte bli mer än några meter i omkrets. Men invandrarna fann där sådana väldiga jätteträd att de inte trodde sina ögon. Det är ungefär som om vi skulle yttra oss om hur det ser ut på en av de många vintergatornas stjärnor och försäkra att det och det kan absolut inte finnas där. Är det inte egendomligt att många moderna människor föreställer sig att det finns människoliknande varelser på Mars eller någon annan av planeterna? Man kan tänka sig dem i fantastiska gestalter. Sånt kan man tänka sig. Men man vågar inte räkna med en osynlig värld. En verklighet av helt annat slag än den materiella värld som vi känner till. Vi börjar kanske inse att det är felaktigt att förklara allt det för omöjligt som vi inte känner till här på vår planet. Ja, att det är barnsligt och kanske rent utav enfaldigt att begränsa verkligheten efter vår begränsade erfarenhet. Kristendomen lär att det finns en osynlig andlig verklighet. Ja, en värld av helt annat slag än den jord och det universum som vi känner till genom våra sinnen och tack vare vetenskaplig forskning. Det är en värld som finns runt omkring oss och ändå är tillsluten för oss. Därför att den inte kan erfaras med jordiska sinnen. Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma, heter det. Att förneka möjligheten av en sådan värld är inskränkthet. Det är ännu mer ovetenskapligt än om någon skulle vilja påstå att vi numera känner hela universum och att det inte kan finnas fler stjärnevärldar att upptäcka. Men med vad rätt påstår kyrkan och de kristna att det finns, att det verkligen finns en andlig värld som är osynlig och otillgänglig för våra sinnen? Vad har man för bevis? Jo, att man säger detta, det beror på att det inträffat något högst förunderligt här i tiden och på denna jorden som inte kan förklaras annat än därigenom att det verkligen finns en annan och högre verklighet än den vi känner på grund av vår vanliga erfarenhet. Det är något som är mycket säkrare omvittnat än några flygande tefat eller marsmänniskor som man ibland ser uppgifter om att det visar sig för människor. Allt koncentrerar sig i själva verket i en enda historisk person. Jesus av Nazaret, vars existens här på jorden ingen människa kan förneka. Otaliga försök har gjorts att reducera både hans person och hans gärningar till något högst vardagligt. Man har velat till varje pris pressa in hans person i ett trångt allmänmänskligt schema där varje drag som strider mot genomsnittsmänniskans erfarenheter avfärdas som myter och legender. Det underliga är bara att en så pass vanlig människa som man vill göra honom till haft så högst ovanliga verkningar. Man vill göra hans övermänskliga storhet till ingenting annat än resultatet av beundrande lärjungars överspända fantasier. Resonemanget är i korthet följande. Sådana ting har vi aldrig sett. Följaktligen kan det inte ha inträffat. Resonemanget är begripligt men närmast lite kronskogsmässigt enkelt. Det är betydligt både intelligentare och ärligare att noga pröva källorna till allt detta märkliga. Vad var egentligen lärjungarna för slags människor? Var de enfaldiga, okunniga, vidskepliga och godtrogna människor? Var de fantasimänniskor och drömmare? Var de mytomaner eller charlataner? Enligt alla vittnesbörd vi har om dem var det nyktert tänkande människor, hederliga vardagsmänniskor som drogs in i en kedja av de märkligaste händelser som någonsin förekommit här på jorden. De hade också mycket svårt att tro sina egna ögons vittnesbörd. Det tog lång tid för dem att förstå innebörden i allt det som hände i och genom deras mästare Jesus av Nazaret. När de efter hans död synes ha uppgivit alla de högt spända förhoppningar som de knutit till hans person och hamnat i en dov förtvivlan inträffar Till deras stora överraskning, det allra mest oväntade och otroliga ting vid Jesu grav och mitt ibland dem, så att det efter många tvivel till sist blev omöjligt för dem att förneka det otroliga faktum att han uppstått från de döda. Och så gick det ut i hela världen för att tala om det märkliga som hänt. Guds son hade besökt denna världen för att rädda oss människor från allt det elände som vår synd och ondska dragit över oss, från döden och fördömelsen. Han hade levat här på jorden som en verklig människa. Han hade blivit dödad som tack för alla sina välgärningar och underverk. Men till sist hade han till allas häpnad uppstått ur graven. En ny tid hade brutit in i människornas värld. Den osynliga världen, Guds rike eller himmelriket, hade kommit med honom till denna jorden. Legender, fabler, myter. Ja, så sa man då, när apostlarna förkunnade vad de med egna ögon sett och hört. Och så säger man än idag. Sånt kan inte hända. Apostlarna har fantiserat ihop allt sammans. Men apostlarna var vana vid sådana beskyllningar. De begrep mer än väl att deras berättelser om Jesus kunde uppfattas så. Det ser vi av aposteln Petrus eget svar på sådana invändningar. I dagens episteltext, som är hämtad ur hans andra brev, säger han så här: det var inte några slukt uttänkta fabler. Det grekiska ordet är faktiskt myter. Det var inte några slukt uttänkta fabler vi följde, säger han, när vi kungjorde för er vår Herres Jesu Kristi makt och hans tillkommelse. Utan vi hade själva skådat hans härlighet. Ty han fick ifrån Gud Fadern ära och pris, när från det högsta majestätet en röst kom till honom och sade: denne är min älskade son, i vilken jag har funnit behag. Den rösten hörde vi själva komma från himmelen, när vi vore med honom på det heliga berget. Så tolkar alltså en av de tre apostlar som var med på förklaringsberget själva innebörden i denna märkliga upplevelse och händelse. Vi vill gärna av Kristi förklaring göra framför allt något stämningsfullt och gripande. Vi talar ofta om våra egna förklaringsstunder. Ja, gärna det. Men det är bättre att följa aposteln Petrus i hans sakliga och nyktra bedömning av vad som hände honom. Han frossar inte i något känslosvall. Han gonar sig inte i upplevelsens sötma, utan han drar nyktert och sakligt ut konsekvensen av vad han sett och hört och säger: det var inte fabler, det var inte myter, det var inte hallucinationer, det var inte mänskliga inbillningsfoster. Det var verkligheten själv vi för ett kort ögonblick såg in i. Kristi gudomliga härlighet som genomlyste hans mänskliga natur. Hur vågar egentligen någon människa förneka möjligheten av detta under? Att Gud själv, den allsmäktige själv, blev människa, kunde bli människa, för att rädda oss från synden och döden. Kan någonting vara omöjligt för en allsmäktig? Andra frågar: hur kan någon modern människa tro på sådant? Svaret blir det som rösten från himmelen allra sist sade till de förskräckta lärjungarna: hören honom. Det var lika otroligt då som det verkar idag. Men det är också lika verkligt idag som det var den gången. Den som ärligt vill finna sanningen, han ska följa maningen att höra Jesus. Det vill säga, han ska ivrigt forska i hans ord. I evangeliernas berättelser om honom, i apostlarnas vittnesbörd om honom. Den som gör det, han kommer att finna att det är svårt, ja kanske till sist omöjligt, att värja sig för makten i hans personlighet, för sanningen i hans ord, för den förunderliga verklighet som lyser fram i allt som rör honom. Jag är övertygad om att den som fördomsfritt prövar allt detta, han förs undan för undan fram till samma bekännelse som aposteln Petrus. Det var och är inte några slukt uttänkta fabler, myter eller legend. Det är verklighet.
Domprost Gustav Adolf Danell som talade.